Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Du, jag har en löpsedel.
Är jag nyhetschef?
Ja.
Ska jag bedöma den här?
Ja.
Är det lika dåligt som den gången du hade en intervju med Danny Saucedo?
Vad sa jag då?
Det kan bli ett löp. Så frågar jag, vad har du då? Vad är det för grejer i? Alltså typ, ja. Ska han få barn med Molly eller vad man är ihop med då?
Aha.
Men, alltså, det är en jävligt skön ton. Jag tror folk kommer gilla det.
Jaha, det var en intervju jag hade gjort.
Det var en lång intervju utan en enda vinkel. Utan någonting att lyfta upp. Men med väldigt skön ton.
Ja, men skön ton är viktigt för mig.
det var ju bara skön ton i dina frågor. Svaren var inte sköna.
Hade det här varit 2010, då hade det här varit en löpsedel i hela Sverige.
Det du har nu alltså? Ja, inte nu. Den intervjun.
Nej.
Nej. Okej, så att jag ska gå in i nyhetschef 2010-mode.
Ja, kan du gå till, säg 98 istället.
98? Vem handlar det om?
Det handlar om Fadde.
Fadde? Jag har också haft kontakt med honom.
Ja, då kanske du vet vad det här gäller.
Eller har du pratat med honom? Eller har du fått, vad har du för något?
Jag har pratat.
Har du grävt?
Ja, men jag kan berätta.
Ja.
Fadde hackad. Där har du löpsedeln.
Wow.
Det är bra.
90-talet.
Ja,
kanske folk, lite smalt med internet i och för sig.
Ja, folk hade inte fattat riktigt vad det innebar.
Men man får kanske klä orden i något annat då.
Ja.
Vad är det som har hänt? Han har inte blivit hackad. Han har...
Nej, men har du också haft kontakt med någon som utger sig för att vara Fadde?
Ja,
ja,
från hans konto.
Ja,
på Instagram.
Ja, på Instagram fick man någon sorts... det var alltså... Fadde skrev alltså bad en rösta i en modelltävling. Vänta, jag skickar över min konversation. För jag tror den hackaren, han är lite irriterad på mig.
Vadå, det är en fysisk person, det är inte en robot. Får se här. Berätta mer, vad är det för tävling skriver du? Det är modelltävling och jag behöver din röst nu.
Skriver Fadde.
Beende händerna skriver han. Du är king, är det Mr. Universe frågar du. Det är modelltävling här på Instagram. Kan du rösta på mig? Ja, du är lite taskig. Du vill se de andra alternativen om de är tajtare. Annars är det fusk. Du är rädd för att lapp och lapp ska kolla på det här sen.
Har du träffat Fadde?
Jag vet inte. Jag tror inte det.
Jag gjorde ganska, jag tror jag fick 4 sidor i Expressen för att intervjua Fadde.
Ganska, alltså nyligen, alltså ja. Sent i din Expressen-karriär.
Sent i min Expressen-karriär, när jag fick göra lite som jag ville. Och då skulle jag hänga med Fadde en kväll. Ja, han skulle fylla 50, tror jag.
Just det.
Och då skulle han ha en stor fest.
Mm.
Och då satt jag och Fadde liksom och förfestade.
Vart var ni någonstans?
Hemma hos Fadde. Men det som var så speciellt, det var att när jag kom in där så var rutan sönder i hans lägenhet.
Alltså en vanlig typ, i vilket rum? Köket?
I vardagsrummet.
Vardagsrummet,
vet du varför?
Var det vinter?
Det minns jag inte.
Nej.
Alltså det var inte så att det var jättekallt i lägenheten. Nej. Men rutan var sönder. Det är ändå så här uppseendeväckande. Vet du varför?
Nej.
Jag kan läsa här ur artikeln. Jag hade en tjej här. Men
du är Fadde här alltså?
Nej, ja, exakt. Jag är Fadde så att det inte blir några missförstånd. Jag hade en tjej här men skulle gå ut med några kompisar. Hon frågade om hon fick stanna kvar. Visst, sa jag. Så jag gick ut, blev uppraggad av en annan tjej som jag tog med hit hem. När jag kom ut från toan låg hon, den nya alltså, i soffan. Och så frågade jag, varför ligger du där? Jo, det ligger redan en annan tjej naken i sängen, sa hon. Då kom den första tjejen upp från sovrummet. Och jag sa, tjejer, sängen är stor nog åt oss alla tre. Hon blev skitförbannad och kastade någonting från sovrummet på rutan så att den gick sönder. Som tur var han jag ducka. Men sen blev de kompisar, kallade mig svin och gick hem båda två.
Fint ändå.
Ja.
Tyckte jag Fadde också det var fint. Systerskap, sa han.
Ja, men det här var en, alltså, det var en väldigt speciell intervju. Det var...
För vem? För Fadde?
Ja, Fadde var ganska sur på mig efteråt. Han trodde att jag drev med honom. Det gjorde jag inte.
Det låter nästan så.
Nej, jag tycker Fadde är en intressant person. Han har ju varit förlovad alltså typ 25 gånger.
Har han varit gift någon gång?
Nej, jag tror aldrig han har kommit så långt.
Nej.
Han sa att hans mamma blev alltid...
Ja, du känner dig besläktad med honom.
Lite av en Gubben Gonzales-figur.
Ja.
Nej, men hans mamma var lite trött på att han förlovade sig hela tiden. Så han hörde knappt av sig längre när han förlovade sig. Men nu är han, nu är han ju hackad. Så nu är han ju ett brottsoffer här.
Vi måste behandla honom med lite mer varsamma händer.
Ja, verkligen.
Men som nyhetschef,
ja.
Har du verkligen kollat att han är hackad?
Vad menar du?
Men det här ligger väl nästan i linje med Fadde. Är det inte bara Fadde som vill ha hjälp i en modelltävling?
Som den där gången när han satt i fängelse.
Och han, ja, just det.
Och han anlitade en person för att uppdatera hans Facebook-sida. För att
han kanske är i fängelse. Han har liksom en kompis som...
Ja, det vore ju ännu större.
Nu har du det öppet.
Nu har jag det öppet.
Ja, det här kan vi slå fast. Det behöver vi inte kolla upp.
Du vet ju att jag har flyttat.
Mm. Det är ju ingen... mycket gnäll.
Ja, alltså det är ingen utvandrarna flytt. Det är inte från Duvemåla till Minnesota.
Det är inte det. Det har låtit lite som att de hade det lätt. Jag båten över när folk stupade. Det var ingenting jämfört med din flytt. När de fick så här fläsk som var härsket.
Ja.
Mm. Det, så var det för dig.
Det tyckte jag var jätteläskigt som låtsas muslim.
Det är så jävla äckligt, så jävla haram.
Ja, verkligen.
Ja. Den här smutsigt djur från början.
Ja, den här flytten, det går ju från Tulegatan bort till Birgalsgatan.
Mm.
Det är väl 300 meter jag har flyttat. men som du förstår, och vilket du har förstått på mitt gnäll, så har det varit en del att rodda med.
Mm. Du har kört över lite grejer. Ja. Och sen har någon firma kommit och hämtat resten.
Ja, exakt. Jag och Linnea körde över lite grejer. Alltså, och de grejerna, det var ju saker som vi behöver i vardagen. Resten skulle ju magasineras.
Just det, du flyttar in i din nya lägenhet i december.
Ja, exakt. Mm. Och då kommer en flyttfirma och lämpar av de grejerna i den nya lägenheten. Men det som ställdes på sin spets här kan man säga, det är att Linnea har i 3 års tid, under hela tiden var bott på Tulegatan, haft någon sorts dröm om att få en blomma att överleva. Alltså en blomma.
En blomma, ja.
Ja, alltså vilken som helst.
Mm.
Jag vet inte varför hon har fått för sig. Jag vet bara att det har varit...
Har ni ens blommor hemma?
Ja, halvdöda allihopa. Det har liksom varit väldigt många blommor som burits in i lägenheten. Gröna, fina, spänstiga blad.
Mm.
Och sen burits därifrån i svart sopsäck. Bruna, förtorkade och döda. Det har varit en massaker liksom. Jag vet inte hur många blommor...
Folkmord.
Ja, blommor liksom.
Ja.
Men det finns en växt faktiskt. Någon sorts palmjävel.
Mm.
Den väger väl 35 kilo inkkruka så att säga, som har lyckats klamra sig fast i livet. Eller, inte klamra sig fast i livet, för jag tror inte att det är Linneas liksom omsorg, att hon på något sätt vårdar den bra, som har gjort att den inte är död än. Jag tror bara den dör långsammare eftersom den är så stor, den här palmen. Den kommer dö. Jag ser ju på den redan nu att den är döende. Det tar bara liksom lite tid. Jag kan ju välja att citera Thomas Tranströmer här. Vill du att jag gör det?
Ja.
Mitt i livet händer att döden kommer att ta mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta. Fint.
Fint.
Får vi lite kultur i podden också?
Ja, när vi tjohornat in det.
Ja, bra. Hopp.
Får jag berätta om en växt som betyder mycket för mig?
Kan du göra det?
Jag har en blomma.
Aha.
Som betyder någonting. Det är det enda jag har efter min mamma.
Vad är det för blomma? Kaktus?
Nej, det är någon jävla aloe vera, heter det så?
Ja. Ja. Sån har vi som växer vilt i Chile.
Ja, de gör ju det. De överlever ju liksom vad som helst.
Ja.
Men sen slutade Magda vattna den för den såg så äcklig ut. Man måste ju kanske sätta om den lite, ge den lite ny jord och sådär. Det orkar inte hon. Och så föreslog hon att kasta den.
Aha.
Och så sa jag nej. Och ja, men jag ska rädda den, sa hon.
Aha.
Och så klippte hon av lite stumpar och satte dem i ett vattenglas. För att slå dem i ett skott eller någonting. Jag vet inte. Rot, vad det heter. Och så glömde hon vattna dem. Och så dödade hon den.
Ditt sista minne av morsan.
Ja. Jag hade en kopp också, men den tappade hon i disken.
Ja, just det. Ja, men bladen eller löven, eller vad det nu heter på en palm. Vi är inga botaniker, varken du eller jag.
Nej, det är vi inte.
Ja, men de slokar redan liksom, sorgligt. Så jag säger åt Linnea när vi ska flytta att så här, om du ska med den här så måste man binda upp liksom, de här löven mot stammen. Men det vägrar hon göra. Hon tror inte att det är bra. Så den här palmen har en omkrets som typ ett traktorhjul och väger ungefär lika mycket, även om jag aldrig burit ett traktorhjul. Det kanske du har gjort i Hästhammar. Har du gjort det?
De är jättetunga.
Är det så?
Men det var någon tävling när man skulle liksom rulla dem. Liksom.
Ah, okay.
Jag tror att man var tvungen att vara flera om man inte var världens starkaste man.
Ja, okej. Okay. Ja, då överdrev jag kanske att det väger lika mycket som ett traktorhjul. Men det väger jävligt mycket.
Mm.
Och Linnea envisas att den här palmen, den ska med i befintligt skick. Så jag...
Vad är ett obefintligt skick? Eller liksom ett annat skick?
Ja, men att hon knyter upp bladen så att de inte sticker ut.
Ja, okej, det menar så. Jag tänkte om du skulle liksom skära ner den eller så.
Nej. Så jag fick alltså konka ut den här jävla palmen till bilen när vi skulle flytta. Och bladen är väldigt vassa, de skar mig i ansiktet. Jag vet inte om du ser det, men jag har små skärsår i ansiktet.
Ja.
Det ser ut,
jag trodde att det rakat i slarvet.
Ja, eller att en blind människa har rakat mig. Eller att en typ ekorre med små vassa klor har sprungit fram och tillbaka med mina kinder.
Det är inte vackert.
Nej, nej. Och parallellt med den här flytten så redigerar du och jag Nomaden.
Mm.
Vår tredje bok i serien Skymningsland.
Mm.
Jag kan inte låta bli att tycka att den är bäst hittills.
Det är ju topp tre de senaste 10 åren i alla fall.
Som vi har skrivit.
Nej.
Världslitteraturen.
Tutto.
Tutto, världslitteraturen.
Ja, det är... Svensk spänning då.
Ja, det är fint.
Det tycker du med.
Kristin Olsson tyckte ju att, författaren Kristin Olsson, vad var hon sa till dig?
Hon sa just det om Till min övermördare, vår första bok.
Ja, fint.
Då sa jag, vad gulligt. Då blev hon väldigt sur. Jag säger inte sånt för att vara gullig. Så ja. Liksom förlorade vi vårt G som vi hade byggt upp där väldigt snabbt.
Jaha. Ja, men den utspelar sig ju 1996. Och jag tycker det är så underbart att vara tillbaka i den där tiden. När allt var enklare. Mm. Mobiltelefoner fanns ju, vilket vi vet. Men...
Det fanns inga jävla palmblommor.
Nej, det fanns inga palmblommor.
Stora dyra kaktusar.
Nej.
Det fanns kaktusar på Ikea.
Ja, men, och i mitt Sverige så används mobiltelefoner för att ringa med. Jag förlorar mig tillbaka i de här liksom långsamma nyheternas tid.
Mm.
Boken börjar med en fritagning av två fångar i en fångtransport. Och en sån story hade dominerat nyheterna på den tiden i 4-5 dagar i alla fall.
Ja, så länge de var på rymmen.
Ja,
och lite efterspel också.
Ja, idag hade den varit relevant fram till samma kväll. Mm. Sen hade den varit bortglömd.
Mm.
Kanske är det därför som jag de senaste dagarna försökt mig på en ny sak. Att skärma av.
Oj.
Ja, men jag tycker nyheterna, de är för mörka just nu. Jag orkar inte bli överrumplad längre. Jag vill kunna bestämma när jag tar del av nyheter.
Mm.
Därför läser jag bara papperstidningen på morgonen. Och därefter är jag helt offside till nästa morgon.
Så det är alltid 72 timmar efter alla andra.
Ja, exakt. Mm. För att DN lägger ut liksom sina gamla grejer i papperstidningen, har jag märkt. Så jag ligger 72 timmar efter resten av världen. Ja, det är väldigt skönt. Mm.
Det är redan över, det är ingenting hotfullt.
Nej, men jag tror nämligen att alltså nyheterna i mobilen är en av anledningarna till att många människor känner sig rädda idag. För innan internet, då bestämde du själv när du ville ha dina nyheter. Du satte på radion eller tv, kollade på Aktuellt eller läste om dem i kvällstidningen. Men det var ett aktivt val att göra det.
Och framförallt var ju omfattningen av just nu skjutning, just nu barn borta.
Exakt.
Inte lika liksom stor, och det var lika frekvent uppdatering om barn som är borta i 2 timmar och sen hittas.
Exakt, det är ju det som är problemet. Aftonbladet och Expressen pushar ny skjutning och då går du in och kollar för att se om det är i närheten av dig. Men det kan ju vara Helsingborg. Mm. Men du har ändå fått upp pulsen.
Mm.
Fått upp rädslan.
Jag tror... Det är faktiskt poänglös journalistik i mångt och mycket.
Ja, det är det.
Visst, det är rimligt att bevaka gäng nu såklart, men i den här liksom den här liksom olyckan på E4-journalistiken är ju så fruktansvärt poänglös.
Ja, men, och jag tror att det skapar rädsla, en sorts kronisk rädsla som liksom bosätter sig i ens person, i ens själ. Och jag vill inte vara en rädd människa, så därför har jag alltså så lite som möjligt att göra med min telefon. Men tyvärr ska det visa sig omöjligt. Och det ska också visa sig att den här skräcken, den sitter inte i mobiltelefonen. Inte den riktiga i alla fall.
Tiden är inne. Let's maximize this Christmas. Låt oss lysa som stjärnor, göra våra röster hörda och äta julmiddagar som vinnare. Låt oss gå all in och maximize this Christmas med Pepsi Max.
Hallå ja, vad är det här, är vad julfir? Ja, välkommen in.
Allihopa, vinterns hjälte, snöskottaren är här.
Hej, hej.
Välkommen.
Trevligt.
Lägg till vem och vad du vill i ditt mobilabonnemang och få en trevligare jul tillsammans. Välkommen in till Tre.
Jag och Linnea parkerade bilen 150 meter från den här porten till den nya lägenheten där vi skulle bo. Och jag frågade Linnea, vet du nu var det är vi ska in? Ja då, inga problem, sa hon. Och sen konkade vi på sakerna, ställde dem utanför ytterdörren till den nya lägenheten. Och Linnea har självförtroende, liksom. Hon visar vägen, hon bär tungt och sånt. Men vi får gå 4-5 vändor, för det är ju bara hon och jag. Sista vändan tar jag palmjäveln och ställer ner den utanför den här ytterdörren då. Och Linnea plockar fram nycklarna, ska stoppa in dem i låset. Och så säger hon, de går inte in. Jag bara, vad menar du? Det är fel nyckel, säger hon. Då säger jag, vänta, jag försöker. Så jag går fram och...
Det behövs en man för att fixa det här.
Exakt.
Din flytten
så.
Då.
Ja, exakt. Du förstår. Jag försöker, men det funkar inte heller. Då öppnas dörren inifrån. Där står en man. En arg gubbjävel. Och jag fattar ju att det är en arg, alltså det är en gubbjävel, men att han är arg nu också. För att vi har ju försökt ta oss in i hans lägenhet.
Han är rädd. Han har läst pusharna.
Han har läst pusharna. Och jag säger, oj. Sorry, jag tror att vi har hamnat fel. Vad är det här för adress? Och då säger han, Birgalsgatan 131B. Tack, säger jag. Och så börjar jag lyfta upp grejerna igen. Och Linnea bara står kvar. Jag bara, ja, det är fel port. Vi ska in i 131A.
Hur många trappor är det här?
Ja, det är bara det är första våningen som tror jag. Så vi bär över sakerna och öppnar porten. Och det första som möter oss, det är en människa. En ung kvinna. Men hon är så solbränd att det gränsar till ett blackface.
Får jag berätta om en person?
Ja.
Vi får bipa det här. Men en vd på ett företag.
Ja.
Ganska, som du känner till.
Företaget eller vdn?
Båda.
Ja.
Du får verkligen bipa det där, för annars...
Ja.
Alltså jag har i 2 dagar suttit och bildgooglat bilder på henne.
Ja.
För att det är ju blackface varje dag i 15 år. Det är så mycket brun utan sol. Att det inte, det är liksom, det är helt otroligt att ingen har uppmärksammat det här.
Ja, men när jag ser den här kvinnan då som möter oss i trappen, då, alltså jag gapar. Och Linnea liksom reagerar knappt. Och sen så bär vi in sakerna.
Fräsch, säger hon.
Ja, exakt. Ja, men lite så. Ja, jag vill också vara brun. Tänker hon väl. Men någon av de här vändorna så stannar Linnea plötsligt tvärt. Och så betraktar hon någonting som ligger på en bänk. Kolla! Läser hon. Och jag ser bara ett kuvert. Klara bor här! jag har faktiskt sett henne så lycklig sen Benjamin föddes. Men jag vet inte vem Tan by Klara är. Så jag bara, vem fan är det?
Tan by Klara.
En influencer som blev känd genom att spraytanna andra influencers.
Det är så kul att hon är Tan by Klara. Det är så jävla roligt.
Nu tar vi oss i alla fall in i lägenheten. Och den är superfin. Den ligger på första våningen och har utsikt mot Roslagstullsrondellen.
Men det var hennes brev du såg, bara så jag förstår det här.
Sorry.
Hon har breven, hon lägger dem bara lite här.
Nej, det var väl något brev som hade kommit fel.
Så
att brevbäraren hade bara lagt det ner i porten. Då hade Linnea varit någon sorts detektiv.
Just det, det var svårt med det här, Tanberg Klara. Det står bara Tanberg Klara. Väldigt komplext.
Det jag märker väldigt snabbt, som du hånar mig för, det är att det finns något väldigt, väldigt behagligt med att stå i ett fönster och betrakta en ström av bilar som kör runt i rondell.
Du har rondellen där utanför, ja.
Ja, men det är liksom...
Som du filmade och skickade klipp på till mig.
Ja.
Nej, nu är det kommenterade också. Ja, nu är det lite mindre bilar. Det var väldigt mycket action tidigare idag.
Ja, men du ser, jag har ju gått in i ett helt annat mode. Mm. Jag är väldigt lugn nu.
Mm.
Och det är ju för att jag har skitit i mobilen, tror jag.
Mm. Har någon favoritfordon?
Nej, men häromdagen stod en polis i rondellen väldigt länge. Och
mitt i?
Han körde upp liksom på gräsplätten på rondellen och stod och väntade där. Med blåljusen på, fast utan sirener.
Mm-hmm. Spejade.
Ja, och så stod jag...
En dålig spanare, röjer sig själv.
Ja, men så stod jag och spejade på honom.
Ja.
men ja, vi börjar packa upp grejerna och sen går jag och hämtar Benjamin. Och sen äter vi middag. Och han har för första gången ett eget rum.
Mm.
Och är helt överlycklig. Den här kvällen, vår första i den nya lägenheten, förklarar vi begreppet jul och tomten för Benjamin.
Mm.
Han får skriva en önskelista. Men han får inte göra det i fred, för då vill Linnea också skriva en önskelista. Men det är ingen lista, det är bara en sak hon vill ha. Hon visar upp sin telefon. Och det är ett holistiskt tarmtest hon vill ha. Det kostar 4000 spänn.
Holistiskt?
Ja, jag kan skicka över länken här till dig så får du läsa vad det är för något.
Ja, nu har jag det här. Holistic tarmtest komplett. Om vi liksom har det fullödiga tarmtestet.
Deluxe-paketet.
Ja, pluspaketet där man får ett avföringstest för dig som verkligen vill djupdyka i din maghälsa. Ja, analyserar såväl överväxt av gästsvampar, läckande tarm, de vanligaste bakterierna. Det borde ju vara de ovanliga ett sånt där pluspaket. Matsmältning med mera. Du gör testet hemma så skickar man det här till deras ISO 1589 certifierade labb.
Ja, men
hon har aldrig kollat upp vad det här ISO-standarden är egentligen, om det ens finns, va? Linnea?
Nej.
Kan de här tarm-ISO-standarderna?
Nej, jag vet inte, men kort.
3999 kronor.
Ja, man bajsar alltså i en låda och sen får man reda på hur läget är med magen för 4000 spänn.
Och vad tänker hon att det här ska ge henne?
Det vet jag inte, för jag frågar inte riktigt.
Du är inte så intresserad?
Ja, men jag tycker bara att det är förvånande att hon skickar det till mig. Mm. För du känner ju Linnea. Hon är ju väldigt privat av sig när det gäller just, ja, just sånt.
Det pratade hon om senast när vi var i Kroatien i somras.
Ja, mm. Hon skulle ju aldrig, om vi sitter framför tvn, säga: du, kan du pausa Stjärnorna på slottet en stund? Jag måste gå och kacka lite.
För att hon vill att du ska höra, för att inte få vara ljud på. Nej, det vore ju konstigt.
Hon skulle aldrig säga: vänta lite, jag ska klubba.
Ser man klubba?
Män gör väl det. Men hon ska aldrig säga till varken mig eller någon annan. Hur är du och Magda med sånt?
Vi är inte så hemliga med sånt.
Inte?
Nej. Det är inte som att vi har öppen dörr.
Nej.
Men det är liksom inget stigma kring det här.
Nej, hemma hos oss har det varit ett stigma.
Ja. Du är inte så hemlig mot mig. Du tar ju telefonsamtal med mig när du sitter och klubbar.
Ja, det gör jag.
Men det är inte ovanligt, jag hör hur det ekar.
Men det som är speciellt med Linnea, det är att hon är väldigt, väldigt frispråkig när det gäller hennes sexliv. Och eftersom hon är ihop med mig så gäller det ju även mitt och hennes sexliv. Hon kan ju på fullast allvar diskutera liksom vårt liggande med sin mamma. Mm. Eller med sina syrror. Beklaga sig om det varit lite action på sistone. Ja. Inte det speciellt?
Med föräldrar och syskon tycker jag det finns en... det är svårt.
Skulle du någonsin,
barriär.
Skulle du någonsin diskutera eller ha diskuterat?
Nej.
Nej? Inte jag heller. Nej. Min mamma sa till mig en gång: var försiktig med klitorisen.
Vad menar du med det?
Ja, det är bara liksom, det är det enda
blom... Och inte en klubba där?
Nej, exakt. Det är det enda blom- och robinsamtal jag haft med min mamma.
Var försiktig. Vad menade hon?
Jag vet inte.
Var det något som gubben Engman gjorde?
Nej, jag vet inte.
Det var inte mot henne, men generellt. Han var oförsiktig med klitoris. Din morfar då. Häradsbetäckaren och chefredaktören för Aftonbladet.
Nej, jag vet inte. Det är det enda blom- och robinsamtal. Och sen har min pappa haft några stapplande försök med mig. Alltså det är ju det värsta som finns.
Vad sa han då?
Jag minns inte, jag förtänkte. Det är mitt core wound på riktigt. Det är det värsta jag vet, att när ens föräldrar försöker prata sex med.
Hur låter din pappa när han pratar?
Vi ska åka till Stockholm och vi ska äta en fin rostbiff. Istället för rostbiff blir liksom rostbiff.
Ja. Jag har svårt att få in accenten när jag vill prata med gubben Gonzales.
Nej, men vi pratar, när han försöker prata bromobin med mig så gör han det på spanska. Alltså han gör inte det fortfarande, jag är ju 37 nu.
Försöker fortfarande få det fattat, ska vara försiktig med klitoris.
Ja, men det här som det här liksom julklapps önskan som Linnea skickar, den skakar mig lite. Inte för att jag tycker att det är något konstigt med det, men det är så olikt henne.
Mm. Att bara erkänna att det här sker, menar du?
Ja, alltså det finns ett före och efter, kan man säga.
Mm. Har de fått det här? Nej, det är inte julen. De ska det julklapp verkligen.
Ja, det är julklapp. Mm.
För du brukar ge dem i förtid, i och för sig.
Exakt. Dagen efter så sitter jag och läser DN, pappersversionen då, såklart, på Thelins. Det gör jag ju alltid när jag börjar skriva. Eller i det här fallet då, redigera Nomaden. Och bredvid mig sitter några riktiga säljarkukar.
Mm.
De gillar man, eller?
Mm.
Ja, men de är liksom våta.
Manliga säljare gillar man inte särskilt mycket, va?
Ja, men man gillar ju att betrakta dem. Det är liksom en helt annan art människor.
Mm.
Eller en helt annan människoart.
Ja, det är något... Det är liksom som att de... Personligheten sitter i yrke och kostym på något sätt.
Ja, exakt. Och, alltså,
om man ska vara säljare måste man köpa liksom hela paketet. Det är liksom en mall. Man måste gå in. Det är som att det är det som är utbildningen.
Ja, men jag vet inte om de här har varit på typ paddel eller något. Men de är så blöta i håret, lite röda i ansiktet. Och man ser ju att de här säljkukarna, de gillar att sälja grejer. De skulle kunna...
Vad som helst. Det gör ju vi med i och för sig.
Ja, det är sant. Men de här gör ju bättre än vad vi gör.
Ja.
Då kommer jag tänka på när jag säljer kukarna, säljer kuk. Vem är det i Sverige? I svensk media?
Lydeker.
Alexander Lydeker. Expressens nuvarande säljchef fortfarande, va?
Nej, det är hela Bonnier News, tror jag.
Ja, hela Bonnier News. Gammal innebandyspelare också.
Direktör har han säkert i sin titel. Gammal innebandyspelare.
Känns som många säljare är bra på innebandy också.
Han brukade gå omkring, som jag förstått det, på Expressen till vissa manliga... Han har inte så mycket kontakt med journalister, men vissa gick han fram till på liksom redaktionsgolvet. När han liksom lämnade den finare säljavdelningen, där de hade en dyrare kaffeapparat som var kodlåst och andra mattor på golvet. Allt var dyrare där borta. Ja. Och så klev han ut bland oss pöbeln och så gick han fram till någon väl utvald manlig journalist och sa: känn hårt, cement, tight. Så fick man känna på hans magmuskler. Inte jag då, utan den här visselblåsaren som har berättats för mig.
Ja, men han hade fan tajt mage.
Det hade han brukade springa ibland på Oasen, gymmet där.
Ja, just det.
David Bas också väldigt snabb på löpare då, men inte riktigt, också tajt, men inte som Lydeke kanske. Det är egentligen tajtare, men Lydiker är säljarträd. Han ser tajtare ut utan att vara det.
Ja,
vad jag menar.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Jag hade ju att göra med Lydiker en gång. Det var inte på grund av honom. Han var ju ihop med Carolina Gynning.
Det var han, verkligen.
Och en sommar så gjorde jag en intervju med Carolina Gynning. Jag flögs ner till hennes hus i Falsterbo. Och där intervjuade jag henne. Och där berättade hon för mig att de hade redan två döttrar då. Och nu ville de ha en son.
Får jag bara berätta?
Ja.
När han berättade om sin andra dotter för sina kollegor på Expressen, Alexander Lydiker, så svarade en av de andra säljarna, det var liksom alla säljare samlade, ja, grattis till barnet och sådär. Så var det bara någon som sa, män gör män. Och då blev Lydiker vansinnig och gick därifrån, för han var så ledsen över det här.
Nej. Jag vill revidera din bild av Lydiker som en hårding här. Eller jag ska säga att han är mer själv, han har stor självdistans kanske heter det.
Ja, men här är väl någon form av macho liksom kukmätar, säljkukmätar tävling. Ah, okay. Det är väl det han blir kränkt över.
Ah, okay. Men här jag flaxade ner till Falsterbo och träffade Carolina Gynning. Jättetrevlig intervju.
Mm.
Hade kunnat bli cancelad både jag och Gynning den gången. Vet du varför?
Nej.
För att hon hade två liksom hövding huvudbonader. Alltså du vet så här fjädrar.
Jaha, alltså ditt folk.
Ja,
Mapuche, M-ordet.
Ja, så jag hade kanske inte hade blivit cancelad. Nej. Men hon hade blivit det.
Tog du på dig den?
Ja, jag tog på mig den, hon också. Sen tog vi en selfie med den och la ut på sociala medier. Men det här var ju, jag vet inte.
Du ville normalisera hövdingar.
Ja, exakt. Nej, men sen så, då berättade hon, de hade ju två döttrar då som sagt.
Mm.
Och ja, nu förstår jag varför. Nu kommer du förstå varför det här går ihop.
Berätta.
Med din historia om sälj, om påhoppet när han skulle få en andra dotter.
Mm.
Vad sjukt det här är. De hade två döttrar.
Mm.
Men de ville ha ett tredje barn. Mm. Men nu vill de ha en kille. En son. Mm. Så det de planerade att göra då, berättade Caroline i den här intervjun. Det var ju att låta Alexander då onanera då. Och i en liten bunke. Och skicka det i ett labb till Tyskland. Där här sperman skulle tvättas.
Men det har vi det verkligen. Vi har ju urtraumat där. När bipa för i helvete ropar mun gör mun och sen står han där och runkar en kopp.
Ja, exakt. Och då två, det här blir ju löpsedel.
Tänker mun gör mun, mun gör mun. Eller han vill liksom att det bara ska vara manliga spermier i den här koppen.
Det som händer kände att jag, det här blir löpsedel hela Sverige. Carolina Gynning, vi ska tvätta mimnans sperma då fan.
Men var inte den som ställdes?
Nej, den ställdes inte. Utan det var inga problem alls med den.
Mm.
Jag var ju lite nervös för att träffa Lydiker. För han är ju utpekad som den här spermadonatorn. Eller vad man ska kalla honom. men det gör jag ju såklart. Jag kliver in i hissen. Och då står Lydiker där. Och så stängs hissen och han säger, bra löpsedel. Kul. Men det roliga var, jag trodde, jag bara, ja, alltså, det var ju Carolina som sa. Jag trodde han liksom var förbannad.
Ja.
Han bara, nej, alltså, jag tycker det var skitbra. Kul.
Han spelar ju dig.
Jag vet inte. Tror du?
Vill ju nita dig.
Tror du?
Han tänkte ju bara på män gör män-stunden när han runkar i koppen.
Jag är väldigt långt från Lydiker när jag sitter på Tellins och läser DN Kultur som jag så ofta gör. Tycker du om DN Kultur?
Mm.
Läser du DN Kultur?
Inte jätteofta.
Nej, okej. Okay. Jag läser det med stor behållning.
Alltså, just nu jag tänker på det. Men jag går in där. Jag väljer att inte läsa så mycket när jag väl är där.
Ja, okej. Okay. Den här artikeln som jag läser när jag sitter på Tellins, den har Kristoffer Ahlström skrivit.
Mm.
Och den handlar om varför tiden går så mycket långsammare när vi är barn än när vi är vuxna.
Mm.
Håller du med om att ni gör det?
Det gör väl alla. Det var ingen särskilt... Han stack inte ut hakan med den spaningen. Han revolutionerade inte saker och ting.
Nej, men han gör det när han tar in...
Den här killen tappar koncepterna helt.
Nej, men han tar in...
helt crazy.
Han tar in en forskare som intervjuas.
Mm.
Hon heter Erika Jonsson Lauka.
Mm.
Hon kontextualiserar lite.
Mm.
Så min spaning är inte att har du hört eller har du tänkt på det här? Det finns något som kallas för proportionalitetsteorin.
Berätta om den.
Den tillskrivs en fransk filosof. Vill du ha hans namn?
Ja, gärna.
Paul Janet, jag vet inte.
Teorin... Hur ser din pappa ut där?
Janet, jag vet inte. Han lanserade för den här teorin 1897, om jag minns helt rätt.
Mm.
Men då är det så här. Två år för en tonåring utgör en relativt stor proportion av dess liv. Men för den som fyllt 40 utgör ju två år bara en liten andel av antalet levda år.
Mm.
Kort sagt, ju äldre man blir, desto mindre del av livet utgör ett år. Det låter ju logiskt, eller hur? Ett år för en 54-åring motsvarar proportionerligt drygt 3 veckor för en 5-åring.
Det här greppar man ju, men det här är ju någon form av, om du tittar bakåt på ditt liv,
ja,
så är det ju en rimlig teori, men i själva upplevandet, det förklarar inte själva upplevandet, eller?
Jo, men det gör det ju.
Av en dag.
Jo, det gör det ju.
Av varje stund.
Jag vet, du får ringa Paul Janett och kolla vad fan grejen var.
När var det här? 1897,
ja,
sa du?
Aha.
Ja. Helgonet på Skype-läge.
Han har aldrig varit hackad.
Nej, det har han inte.
Ja, men jag tycker det är intressant. Jag börjar ju tänka på Benjamin som är 2,5.
Mm.
Jävlar vad saker och ting är långa för honom. Mm. Jag redigerar klart Nomaden. Sen går jag och hämtar Benjamin på förskolan. Och den här kvällen är jag Big Mama. Men jag håller mig ifrån telefonen.
Mm.
Linnea är ute med en tjejkompis och de ska äta på restaurang och ja, supa, antar jag. Det är fortfarande en del att göra hemma. Lådor som ska packas upp, kläder som ska in i garderoben. Det ska lagas mat till både mig och Benjamin.
Men avföringstest ska beställas.
Exakt så. Men det skiter ju Benjamin i. Han är ju 2,5 år och vill leka. Han är polis och jag är tjuv. Han ska fånga mig, brotta ner mig och sen leder han mig in i finkan som då är hans nya rum. Sen stänger han dörren, går iväg och sen ska jag rymma och han ska hitta mig.
Kul ändå.
Ja, det är ganska roligt faktiskt. Och den här jävla palmen som Linnea tvingade mig att bära hem, den bara står där i hallen. Jag har inte orkat bära in den längre för den är så tung. Jord har liksom börjat läcka ut på golvet för Benjamin går förbi den och drar med handen i den och har sig. Och den, nu är den nästan död. Jag vet inte om köldknäppen där utanför när vi bar in den liksom förkortades liv med några dagar, men den är brunare än någonsin och jag vill bara bort den.
Hur gammal är den här palmen?
Den är väl 3-4 månader. Köpte den någon gång i somras.
Den var nyfödd då?
Ja, den var nyfödd då. Mm. Liksom, den trodde att den skulle få komma till ett fint, härligt hem. Bli omvårdad. Men jag förstår ju också att det är nu jag har min chans. Om jag tipptappar bort den nu så kommer Linnea aldrig märka det här. För hon bryr sig inte om den här palmen. Hon vill ju bara att något ska överleva.
Det är bara idén om palmen.
Exakt. Så jag tar liksom motvilligt upp mobilen och går in på tipptapp. Och sen bär jag ut palmen i trappen. Jag hör att Benjamin säger något. Men nu när jag har mobilen i handen, då passar jag på att beställa det jävla tarmtestet till Linnea också. Klart hon ska få kacka i en låda, min älskling. Allt som allt tar väl det här 7-8 minuter kanske. Jag beställer den här bajslådan åt Linnea. Jag bär ut palmen. Jag håller på och donar med tipptapp. Sen återvänder jag till Benjamins rum. Och jag ser att han är liksom lite ledsen. Lite låg. Och i samma stund som jag ser det så inser jag också att fan, jag ska vara med i en gala på nätet. Jag borde vara uppkopplad på Zoom för att Kokain har nominerats till årets bästa thriller i Nederländerna. Och jag ska liksom vara inloggad och följa galan. Bli intervjuad som en av de nominerade. Eller jag skulle ha gjort det i alla fall. För 2 timmar sedan.
Oj.
Ja, så jag tar upp mobiltelefonen igen. Jag måste ju mejla arrangörerna och be om ursäkt. Det är ju faktiskt djupt oproffsigt. Mm. Jag har ju sagt att jag ska vara med.
Du är väldigt svårt för tidsskillnaden, ofta.
Ja, men till Nederländerna...
Du ringer ju som Birger Bure gjorde, den legendariska KVP-reporten, kvällspostreporten, mig, när vi är ibland i samma tid som du ändå frågar. När vi båda är i Spanien och sådär.
Ja, men här har jag koll på att till Amsterdam är det inte några tidsskillnader.
Nej. Jag tänkte att du kunde använda det i din ursäkt. Det är väldigt komplext det här med tid för mig.
Jag ska bara ljuga.
Det är väldigt oproportionerligt för mig.
Nej, men jag börjar dona med det här också. Benjamin säger något. Jag säger, vänta lite, pappa ska bara fixa det här.
Mm.
Och han säger någonting. Benjamin alltså. Och med ungefär 2 sekunders fördröjning så går det sakta upp för mig vad det är han har sagt. Och jag liksom lägger ifrån mig mobilen rädd. Och säger, vad sa du älskling? Du lyssnar inte pappa.
Oh.
Och sen liksom sväljer han och tittar bort som att han skäms för att han har sagt det. Och jag tänker tillbaka på den där artikeln jag läst på morgonen. För mig är det ju 10-15 minuter jag lagt på mobilen. Men i hans värld är det ju proportionerligt en halv dag kanske. Mm. Jag lägger ifrån mig mobilen resten av kvällen och sen somnar Benjamin. Och vid 8:30 så hör jag nycklarna i dörren. Och det är Linnea. Det är som förbannad, för hon har inte riktigt fått kläm på det här med nycklarna än i den nya lägenheten.
Hon har varit i 131B några gånger.
Ja, förmodligen. Men hon är förbannad.
Mm.
Hon är full av förbannad. Varför står min palm ute i trapphuset? Det inser jag att glömt titta på iväg palmen. Du får bära in den igen, sluddrar hon.
Jag ska kräka som jag lutar mig framåt.
Vad menar du?
Vi åt ju mat tillsammans i helgen.
Ja.
Jag åt
indiskt.
Den. Ja, igen. Igår.
Tisdags.
Ja, och det är lite väl länge sedan kanske. För Magda kräkte sedan morgonen. I morse. Vi åt här på kvällen. Och nu, jag mår så dåligt.
Ja, okej. Kommer du ta en powernap? Det känns som, du tar väldigt många powernaps nu.
Alltså du är ju känd för att du har fiesta, läspar du fram.
Fiesta.
Varje dag.
Jag var det, tills jag fick barn. Då insåg
nej
jag...
du, det här är, jag har mest från kanske 4 månader sedan i alla fall.
Ja, men,
när du sov.
Ja, men, någonstans...
det sista, men nu har du börjat jobba på eftermiddagen, eller hur är det?
Ja, exakt.
Det är inte din vilotid nu.
Nej. Exakt, jag hinner inte sova. Men du sover
men jag har börjat med det här nu.
Ja, jag märker det. Du har synkat det med vår redigering. Så ibland ringer jag försöker få tag på dig och säger, kan du ringa snart? Jag ska bara ta min siesta.
Ja.
Och sen säger du, jag bara, men hur lång tid är den? En halvtimme. Ja, men du ringer om en halvtimme. Nej, då ska jag ut och springa, säger du.
Jag jobbar mycket.
Ja, känns så. Har du också fått många frågor om sexköpet?
Ska vi, för att slippa bipa 2000 gånger efter det här, ska vi kalla honom för... Piraten. Eller vad ska vi kalla honom för?
Ja, Piraten.
Piraten. Ja, ja men Piraten.
Ja, men det är ju så att en känd svensk nöjesprofil har köpt sex.
På en thai-salong.
Ja. Och som gamla journalister har väl både du och jag fått frågor om varför outade man Paolo?
Roberto. Hans sexköp för 2 år sedan kanske?
Ja, men inte Piraten.
Inte Piraten. han är trots allt pirat.
Och jag är lite trött på att svara på den frågan. Men
ändå vill du prata om det här.
Nej, men jag tänker att vi är ju ändå en infotainment-podd.
Framförallt.
Framförallt är vi en infotainment-podd. Så då kan vi förklara lite publicistik för våra kära lyssnare.
Det vi bottnar så väl i.
Det gör vi väl. Du framförallt, jag lite mindre.
Ja, men Paolo-fallet är ju en väldigt stor skillnad. För han gick ju själv ut och erkände i den här Jenny Strömstedt-intervjun.
Exakt.
Han skrev väl även lite tidigare på Instagram, om jag minns rätt, att han gjorde något dumt igår som kommer förstöra hela hans liv och sådär. Alltså, nu citerar jag i huvudet för...
Men han hade ju aldrig,
massa år sedan.
Han hade ju aldrig blivit outad av etablerade medier om han själv inte hade gått ut och berättat om det.
Jag tror inte det. Möjligtvis att han ändå har visst engagemang i vissa typer av, fan vet jag, organisationer för att hjälpa barn eller någonting liknande som har vissa moraliska krav som skulle kunna göra, precis som att man väl outade Patrik Sjöberg, outade man väl för, vad var det, kokain eller något liknande?
Just det, för han hade engagemang i...
Något antidrogprogram eller något liknande, eller non-smoking generation, någonting sånt, då kan man alltid shoehorna in en rimlighet i outningen så att säga.
Exakt. Men eftersom piraten kommer ju aldrig outas om han själv inte gör det.
Han är ju inte i någon maktställning. Han har väl ett väldigt, väldigt, väldigt stort kändisskap, men inte så jättemycket av en plattform längre. Nej. Heller, vilket ju också gör det svårare. Om man inte själv väljer att berätta. Sven Otto Littorin, så heter han, va?
Ja, vad var han? Arbetsmarknadsminister? Nej, fan var han?
Kanske. Han blev ju outad för sexköp kanske 2010.
Ja, någonstans där.
Ja, och det var kontroversiellt då, trots att han ändå var minister.
Att han outades,
ja. Ja, sexköpet också. Båda sakerna var kontroversiella. Jag tror också att Aftonbladet, jag läste någon snabbt nu, jag googlade någon det här nu för att ha koll på att den verkligen heter Sven Otto, att Martin Schori, som nu är ansvarig utgivare, ställföreträdande på Aftonbladet, va?
Ja.
Han skrev en artikel när han jobbade på Dagens Media om att Aftonbladet ångrar den här publiceringen.
Aha.
Då.
Okay.
Idag skulle man ju publicera det utan blinka, tror jag.
Okay. Men såg du bilderna inifrån den här thai-massage-salongen?
Ja, de var mörka.
Det var så jävla deppigt.
Mm.
Jag förstår inte det där. Jag gör inte det. Nu ser jag inte det för att samla liksom godhetssignalera eller vad han är, Balis kompis.
Thai-massage, förstår du inte?
Thai-massage förstår jag.
Mm. Konceptet.
Ja, men jag förstår, jag på riktigt så förstår jag inte männen som...
Piraterna.
Nej, men alltså, att man gör det. Jag gör faktiskt inte det.
Nej, det är väldigt sunkigt, men det är väl en... Varför gör man det? Är det någon ägande spännings...
Men jag tror att man kan skilja från män som har en sund sexualitet. Sund sexualitet, det låter jävligt dumt. Men så här, jag i alla fall, personligen, man går väl igång på att ens som, jag som kille, om jag ska, och jag ska analysera de flesta av mina killkompisar också, de som har en liknande relation till sexualitet, sin sexualitet som jag, då är det att man går igång på att tjejen går igång på en själv. Men när man köper sex, då vet man ju att tjejen vill ju inte vara där.
Mm.
Och då faller liksom hela
bygget som är din sexualitet i alla fall.
Ja, exakt så.
Men det kan, man skulle ju, nu ska jag liksom inte, det låter som att jag ska inte försvara dem, men jag tänker att din och min take på det här, vår sexualitet,
ja,
man skulle ju kunna säga att det är att vi är så jävla svaga självkänslokillar, att vi liksom,
alltså,
det är så, bara att någon gillar den som är själva sexualiteten, att någon ser den för lite stund. Inte för att, alltså, det är inte för att försvara den här andra liksom Paolo och Piraten gänget, utan för att ge lite nyans till oss.
Ja.
Eller det finns väl nästan någonting problematiskt.
Det är vår svaga självkänsla som gör att vi inte köper sex.
Ja, men också att vi då blir förblindade av att någon äntligen tycker om oss. Det är mörkt.
Ja, det är väldigt mörkt. Men har du läst förhöret?
Du tänker om jag ska tolka en sexualitet utifrån det. Skam kanske hans, nej, det är vad han vill hävda. I det här förhöret väldigt speciellt. Piraten får då frågor. Han har betalat för en timme thai-massage, kan man se på hans vanliga, på loggboken, eller liksom vad man nu ska kalla det, deras revisionsbok de har inne på thai-salongen.
Ja.
Men han är bara där inne i 33 minuter, sen betalar han. Typ swishar eller vad han gör.
Mm.
Så då ser polisen tiderna. De ser när han går in, för de spanar, och de ser att han tar ut pengar innan, etc. Sen är där i 33 eller 37 minuter. Och då frågar de varför han var inne där så kort tid. Och då säger han, nej, men det är väl att han kände skam och avbröt. Och så kommer typ nästa fråga från polisen till piraten. Fick du utlösning? Ja. Det är en man verkligen som håller på. Han tappar allt, han bara famlar efter saker. Han känner, måste få in att han känner skam och avbröd. Men nu kommer jag tänka på en sak med det här med skam. Jag tror att jag var en MeToo-man
i
kvinnas ögon för en vecka, innan helgen.
Oj då.
Du minns Isidor?
Trollkar, T-ordet.
Får man säga trollkar?
Får man säga trollkar?
Jag känner bara till Isidor. Är det stigmatiserat att vara trollkar? Men det är väldigt, en väldigt liten...
Det är en minoritet.
En minoritet. En undertryckt folkgrupp.
Ja, det får man säga.
Trollkararna.
Ja.
Men vi normaliserar de här.
Ja, det försöker vi göra.
Vi tar T-ordet i vår mun.
Ja,
gör det. Testa, hur känns det? Känner du skam?
Nej.
Får du utlösning?
Nej.
Nej. Nej, men vår trollkar Isidor Olsbjörk, och komiker.
Ja.
Sveriges bästa, kanske enda trollkar.
Ja, han är väldigt bra.
Otrolig, han trollade för oss på bokmässan.
Han trollade för oss.
Det gjorde han, vi sprang på honom med Sebastian Mattsson, de känner ju varandra,
ja,
förra året. Och så gjorde han något trick för oss, vi blev väldigt imponerade.
Nej, vi köpte ju honom så att säga, utan att ha sett
just det, grisen Sebastian i säcken.
Fast han var ju inte grisen i säcken.
Nej.
Han var ju ett lejon i säcken.
Ja.
Men vi hade ju kunnat få grisen i säcken. För allt vi visste om honom var att Sebastian Mattsson tyckte att han var jätteduktig. Och eftersom du och jag var nervösa för att gå upp på scen.
Jag vet inte varför vi var det. Det var något med det här gigget som kändes, det kändes skavde.
Ja, och då frågade vi om han kunde gigga lite. Agera förband innan vi klev upp på scen.
Och det gjorde han.
Med den äran.
Ja, men han var otrolig.
Ja.
Och det var så jobbigt att gå upp på scen efteråt. För att det var ju stående ovationer till Isidor.
Ja.
Han är ju så skärmig. Han är ju komiker också. Vilket ju gör att det är en jävla show när han står där och improviserar.
Ja, det får man säga.
Och sen går vi upp och så dör stämningen. Och så är det 30 minuter av plåga. men hans tjej såg jag på, aha, gatan. Jag var på väg att skulle träffa Alex Lettich. SVT-programledaren.
Ja, just det.
Kompis date. Det var första gången vi ses egentligen. Ja. Vi tog en öl.
Gick det bra?
Vi tog en öl klockan 5. Jag tror att jag kom hem 10:50. På natten.
Oj, vågar jag gissa att du tog en powernap dagen efter?
Nej, det gjorde jag inte, för du skulle komma till mig på middag.
Ja,
så jag mådde
det.
Bara väldigt dåligt hela dagen.
Okay.
Och på vägen till den här kompisdejten så ser jag Isidors tjej.
Ja.
Men det vet jag inte då. Just då så ser jag bara en tjej som jag tänker är någon. Det här, hon har något med mig att göra. Jag känner väldigt väl igen henne.
Ja.
Och så fastnade jag med blicken på henne. Hon är kanske 15 meter framför mig eller något sånt.
Jag trodde du skulle säga hon är kanske 15 år gammal. Då började jag bli väldigt orolig.
Både för mig och Isidor och den här historien som den ska leda till. Ja. Nej, hon är nog som Isidor. Hur gammal är han? 25.
Ja, hon
kanske.
Ja.
Och hon är så jävla välbekant. Aha. Jag är ju ansiktsblind. Men jag vet vem det här är. Så jag tittar på henne. Jag ser att hon tittar på mig. Hon tittar bort. Och så fångar jag det liksom. Ja, men det är Isidors tjej. Så då tittar jag på henne för att säga hej. Såklart. Så tittar hon på mig och så tittar hon bort. Lite längre, lite mer suspekt tittar hon på mig nu. Och nu är vi liksom 5 meter ifrån varandra.
Hennes blick säger mer, vad fan stirrar du på, gubbjävel?
Jag börjar tänka det, men jag börjar också tänka att nu måste jag ju säga någonting för att jag har tittat på henne.
Ja.
Nu måste jag säga hej, så jag gör mig redo. Så jag står liksom med munnen öppen, tungan hängande utanför.
Åh, herregud.
När vi liksom ska passera varandra. Men precis när jag ska säga hej så inser jag att, men vänta. Jag känner ju bara igen henne från Isidors Instagram. Hon har ingen jävla aning om vem jag är. Och då tittar hon på mig igen. Och så liksom följer hon min blick liksom hela vägen i mötet. Och då känner jag samma skam som piraten.
Du känner som en MeToo-man.
För jag kan inte få ur mig orden för att allt det här pågår i min hjärna. Du vet hur det blir. Det bara låser sig. Kan jag hälsa? Nu måste jag hälsa. Annars kommer hon gå hem till Isidor och säga, om hon vet vem jag är. För det kan hon ju veta. Ja. Din kompis är så jävla obehaglig.
Bara stirrar med öppen mun på kvinnor på gatan.
Tungan utanför.
Ja.
Han är som piraten. Och så slår hon bort blicken på ett liksom alltså inte på ett äcklat sätt. Och så passerar vi och sen är jag omskakad. Jag går, alltså, för anledningen till att jag berättar det här. Alltså, vad har det gått? Det har gått 5 dagar. Borde jag smsa Isidor vad det jag tänkte på?
Och säga vad?
Jag vet inte. För någonting. Jag blev så jävla orolig, men så tänkte jag, om jag mässar honom så låter det som att jag försvarar mig.
Men vad fan ska du skriva till honom?
Jag vet inte, jag kände mig så jävla äcklig. Jag stirrade på henne i 15-20 meter.
Jaha.
Och då liksom, jag vet inte vad jag skulle kunna säga, men någonting bara för att ta ner det här.
Du tycker att hon är hans ägodel?
Jag kan inte skriva till henne. Hon vet inte vem jag är.
Jo, det är henne.
Hej, jag såg det på stan. Det är ännu obehagligare. Jag sökte upp henne på Instagram. Det är ju riktig piratenvarning. Men du som har din sunda sexualitet, kan inte du valla mig igenom det här? Isidor, om jag skriver till honom, kommer han då tro att jag täcker upp för att jag egentligen faktiskt gluttade som en pirat? Eller vad ska jag göra? För jag kände att hon tycker att om hon vet vem jag är, hon har kanske, Isidor kanske har nämnt mig, hoppas jag älskar Isidor. Vad ska jag göra? Ska jag skriva någonting?
Kände du skam?
Ja.
Fick du utlösning?
Kommer du ihåg när man slutade på Expressen och man hade den här känslan av saker pågick och man fick inte veta det? Typ som med piraten.
Man visste vem det var från sekund
ett. Långt innan, och man vet allting, alla stories bakom. Man vet väldigt mycket om Paulos sexköp, mycket mer som inte publicerades eller vad det nu kan vara.
Ja, man visste
partiledaren som hade den här konstiga affären med den här och Säpo-vakterna utanför etc.
Ja, man visste ju väldigt mycket om väldigt många på ett sätt som man inte gör längre alls.
Man hade Intel på något sätt.
Ja, det hade man verkligen.
Och vi träffade ju Thomas Mattsson på en fest, ett bröllop.
Just det.
Här om veckan.
Expressens förra chefredaktör.
Ja, och han sa ju samma sak. Han sa att det hade varit jobbigt om jag inte var kvar inom Bonnie News-sfären. Att inte få höra saker.
Ja, just det.
Nu kan jag ju liksom smyga förbi och fråga frågor.
Ja, mitt smyga förbi är att jag mässar dig. Vet du vem den här personen är?
Och mitt breda sms till olika mediepersoner. Söka svar. Men det är också lite sorgligt. Eller, har du sett West Wing, den serien?
Nej.
Även det finns en karaktär där, CJ Craig tror jag heter. Hon är presschefen eller vad det nu heter i Vita huset i den serien. Och så blir hon chief of staff på slutet. Och
nu kommer jag verkligen inte se den.
Varför din kvinna?
Du har spoilat den.
Det är verkligen ingen spoiler. Nej, men det slutet på liksom, deras administration, det är väl två mandatperioder i den här administrationen. Jag tror att det är liksom en glorifierad Bill Clinton tid i Vita huset ungefär. Då väljer hon att hoppa av politiken. Hon har, liksom, hon har varit en karaktär som har helt gått upp i det här. Hon har offrat allt privatliv för sin karriär. Och sen i sista scenen tror jag i serien så går hon ut från Vita huset. Och för sista gången. Och så möter hon en pappa och en dotter, en turist som är där. Och som ser att hon kommer ut därifrån. Och så frågar de henne, jobbar du där inne? Jag såg att du kom ut därifrån. Nej, nej, säger hon. För första gången på då, 8 år. Nej, men det must be something att jobba där. Det måste vara någonting att jobba där. Och så tittar hon upp. Ja, det är ju väldigt liksom schablonartat, men det är ändå väldigt starkt. Det var det jag tänkte på Thomas Mattsson där. Han kan inte släppa det.
Nej, det kan inte.
Eller?
Nej.
Han kan inte gå ut och tänka att det måste vara någonting att vara chefredaktör för Expressen. Han kan inte helt släppa taget, eller?
Tror vi kommer att känna så den dagen vi lägger ner podden när vi går ut från Perfect Day? Och det står
vi är nog de enda.
Pappa med en dotter där ute och säger det måste vara speciellt att jobba där.
Med Emil Persson. Inte, eller något. Det är inte oss han har med.
Nej, sant. Det kan vara en dålig jämförelse.
Nej, men anledningen till att jag pratar om att inte veta saker, det är att jag har kanske ett löp till här. Det slog mig när du pratade om Fadde.
Vi on fire.
Men jag vet ju inte om de redan håller på och jobbar på det här.
Du är som jag.
Om tryckpressen redan är startad.
Du är som jag i juli 2016.
Ja, eller vadå?
Jag tror jag hade 5 löpsedlar på en vecka då.
Hade du det?
Ja, jag var helt otrolig.
Var det?
Ja.
Och sen gick det ut för. Sen hade du ditt dåliga sista halvår.
Ja, exakt. Ja,
när du inte ens blev publicerad. Texten som låg och skvalpa i Newspilot där.
Newspilot är alltså publiceringsverktyget. Ja, det var en text som...
Radda intervjuer som aldrig kom ut.
Kanske publiceras snart i Expressen.
Ditt Kent-reportage om sista turnén som aldrig publicerades. För att, som Kristoffer Brask, reportagechef, sa... Pascal, han är ju duktig och så, men det här... Man skulle kunna säga att det är en Wikipedia-artikel liksom, med samma dramaturgi. Det är lite info i början och sen är det bara liksom historien rakt av. Inte ett citat. Ja, fast utan källhänvisning.
Ja, det var inte my proudest moment.
Nej, men det här. Nu, du ska få höra någonting. Aha. Du ska få höra André Popp. Känner du till honom?
Ja.
Vem är han?
SVT-programledare.
Mm. Han
Sportkille.
Ja, han har tydligen ett program som heter Kriminalarkivet.
Okej. Okay. Då pratar han inte sport.
Nej. Och det går så där, ska jag säga. Du ska få höra.
Så SVT-teamet beger sig bort till NK och Li Hellström har ju larmat ekoredaktionen om vad hon vet som
har hänt.
Så deras reporter Stefan Winninger, han ringer till polisens presstalesman och frågar om tumultet på NK.
Här, han är liksom samma tonläge som att det vore, han analyserar första halvlek i liksom Sverige-Argentina i en VM-gruppmatch.
Ja,
VMs, fan det nu heter.
Och det är ju presens. Vi berättar ju presens, det gör ju många krimpoddar.
Ja.
Men här sitter de med, så då sitter in, du ser, de sitter i en studio som är liksom en VM-studio med skärmar bakom.
Ja.
De har en expert som de pratar med.
Ja.
Och nu går vi ner och ekot ringer till. Det är som att han liksom har förvillat sig.
Han leder en sportsändning fast det är liksom mordet på Anna Lind.
Det här ska du få höra, det här är väldigt speciellt.
Och regeringen har nu utlyst en presskonferens till klockan 18 i Rosenbad. Vi ska strax titta på den, men först ska vi tillbaka till NK för att höra polisens presstalesman med ny information som lämnas bara några minuter liksom före Göran Perssons presskonferens.
En intervju vid sidlinjen lite snabbt med någon gammal brittisk fotbollsspelare som liksom...
Det är nu och det är ny.
Och regeringen har nu utlyst en presskonferens till klockan 18 i Rosenbad.
Liksom det, han sätter verkligen, det här händer nu. Ja. Vet han om att Anna Lind dog förr? Tror han?
Han får liksom reda på det här i sändningen.
Han har varit en VM-studio, skidstudio hela alla år. Men det är som att han säger så här, och nu ska vi ner till, eller snart ska vi ner till Per Mårs för presskonferensen efter Tre Kronors straffdrama mot Tjeckien här i kvartsfinalen i Brno. Och, men först ska vi ringside. Mikael Renberg står här och han ser lite småkåt ut på Marie Lehmann. Eller det är ungefär så.
Ja, lite så.
Det är väldigt, väldigt speciellt. Och jag har ett exempel till.
Och det föremålet har vi med oss här i studion nu. Fått låna ifrån Polismuseet.
Han har läst upp en keps.
Alltid en speciell känsla att ha med sig autentiskt material ifrån sådana här händelser. Mm. Lite obehagligt tycker jag att det känns.
Han känner lite skam.
Så nära den här,
men han kommer lite också.
Och det här blev ju en viktig pusselbit, den här kepsen.
Det är då gärningsmannens keps. Det är ju, det är som att han liksom håller i pucken från, vad var det Tommy Salo 2002 tappade ju en...
Ja, just det, mot Vitryssland där. Jag vet inte, eller pucken som Salo stoppade mot Paul Kariya, fan uttalar man
Kariya.
Det? I OS-finalen 94.
Straffläggningen.
Ja.
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 Och om man lyssnar på vad Göran Persson säger där, så i början så berättar han ju att Anna Lind hade avlidit redan 05:29 den här morgonen.
Han är ju helt renons på känslor, va? Eller?
Ja, men det är ju liksom, det är ju liksom en gruppspelsmatch i ett inte jättebetydelsefullt VM.
Ja.
För honom.
Men det här är då löpsedeln som jag tror att tidningarna eventuellt jobbar med nu.
Okej.
Okay. Det måste be something att göra det. Jag tror att det här är SVTs första AI-test. Det här är liksom så trubbig som AI är nu.
Att André Pops är någon sorts AI-figur.
Men han kan inte ha missat att Anna Lindh dog för 20 år sedan.
Nej.
Eller?
Nej, det tror jag inte.
Och han är väl den perfekta personen att göra ett test på, för han är ju helt personlighetslös. Han är ju som en robot. Alltså, i det han visar utåt, han har ju såklart en personlighet, han är ju väldigt privat.
Ja, han
är väl med i någon sektliknande, det vet jag inte, men en frikyrka som han aldrig vill prata om, vet jag.
Tror jag.
Kanske jag har glömt och blandat ihop med någon annan. Men han är väl den perfekta att testa det här på, eller?
Testa vad på?
Om man ska testa en trubbig AI, att byta ut en programledare mot en AI. Han är väl den ultimata. Nannskog är ju tydlig också. Men han är lite slängigare, det blir för komplicerat för AI.
Men du tror alltså att André Pops är...
Det här är animerat, eller så att säga AI-genererat.
Ja, kanske.
Han är ju liksom André Pops, som han är i en VM-studio. Han har tolkat in allt André Pops har gjort. Och sen bara testar vi ett krimrum här. Ja, då går vi ner till... De byter bara ut liksom Per Mårts till polisens presstalesperson. Allt händer nu. Allting är att lämna vidare till en expert, till någon ringside, till någon i spåret. Ja, Valla-teamet.
Du hade velat ha lite mer känslor på André Pops här. Du hade velat se om sitt och gråta.
Jag menar, han känner ju ingenting. Han försöker. Han är ju så trubbig. Ja. Han försöker känna känslor. Men det är ju generiskt.
Ja, kanske. Jag vet inte. Jag gillar André Pops.
Du tror inte det här är ett löp imorgon?
Jag tror inte...
Fackklubben på SVT blir vansinnig när de ser vad de...
Jag tror mitt
fadderlagerkrans och gänget håller på med.
Jag tror mitt fadderlöp trumfar det här. Det är så jävla komplicerat löp också. Men vad har det här med fadde att göra?
Men jag kommer ställa ditt löp nu som nyhetschef.
Aha.
Känner du till singulariteten?
Är det då när maskinerna eller AI slutligen tar över? Börjar tänka själv.
När maskinerna
själv.
Börjar, det är liksom en framtid, den punkten, om jag minns rätt från det här OBT Dictum-avsnittet, podden jag lyssnade på för 12 år sedan. När maskinerna blir så bra att de börjar förbättra sig själva, och då finns det väl ett skräckscenario att de också tar över.
Då är det kört för oss.
Ja, och jag tror att den är här.
Singulariteten?
Om André Pops är den trubbiga AI-n.
Ja.
Fadde är ju, han är ju som Fadde. Han är ju AI. Det är ju han är ju hackad, det är en robot som skriver det här. Men det hade kunnat vara Fadde. Modelltävling. Han behöver hjälp.
Vi kör.
Han vill bli röstad på.
Vi kör det.
Tight.
Vi kör det.
Nej, men vi ska embracea det här. Om singulariteten är Fadde, om det är Fadde som tar över.
Då är det en god och härlig värld vi har framför oss.
Alltså det är så mycket ljus i världen plötsligt.
Mycket kärlek, han kommer ju förlova sig mycket.
Ja. Det kommer vara perfekt för dig med dina gubben Gonzales häradsbetäckargener. Sådana som du kommer ha det lätt i Faddes värld. Jag vet inte hur han ser på piraten.
Ja, får vi se vad som händer med allt. Om vi är tillbaka nästa vecka eller om det är Fadde som sitter här och pratar.
Jag hoppas det.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.